Sverige 22 juli 1997.
Månadsskiftet höjs tobaksskatten och då blir cigaretter, snus och tobak dyrare. Men cigarrerna undkommer. Skattehöjningen på cigarrer är närmast försumbar jämfört med dagens pris och påverkar därmed inte den växande cigarrtrenden i Sverige. Johan Lidén är en av dem som under det senaste året börjat röka cigarr.
Runt om i världen så får väl alla ett intresse mer och mer för cigarrökning. För det är mycket mer reklam nu än tidigare och det är sådana här affärer. Dyker väl upp lite mer. Och många fina tidningar och mycket magasin och många kändisar som står och bormar cigarrer. Säkerligen så tar man väl in lite influenser. Jag röker väl inte speciellt mycket, en gång i veckan, två kanske, efter maten. Det känns lite speciellt.
Det är en strid ström av kunder som kommer in i tobakshandeln för att titta, klämma och lukta på cigarrerna som ligger prydligt uppradade i det speciella fuktiga lagringsrummet. Och frågorna är många till cigarrexpediten Susanne Hjelm Ek.
Var de kommer från, styrkan, karaktären, hur man rullar cigarrer. Ja, det finns hur många frågor som helst. För en cigarr är ju mer kanske en njutning och en avkoppling.
Under det senaste året har den stora cigarrtrenden nått Sverige. Det är tidningar, filmer och modeskapare som spridit världstrenden från andra sidan vattnet. Och i Sverige ökar försäljningen av handrullade cigarrer. Importören Brobergs har ökat sin försäljning med runt 70% på ett år. Och det är tack vare den allt större skaran av cigarrbitna som också köper allt mer exklusiva tillbehör som cigarrfuktare och cigarrfodral samtidigt som de köper allt dyrare cigarrer. Och medan andra i den svenska tobaksbranschen fruktar den skattehöjning på tobak som införs i slutet av den här månaden är cigarrförsäljarna inte oroliga. För när ett paket cigaretter blir 7 kronor dyrare, ett paket piptobak blir 8 kronor dyrare och snusdosan 3 kronor dyrare så höjs skatten på cigarrer med 20 öre styck. Det är ett närmast försumbart belopp med tanke på att de handrullade cigarrerna kostar flera tiotals kronor. Och det är ingenting som kommer störa intresset för cigarrer och den stigande cigarrförsäljningen, säger Per Kastensson som är vd för Brobergs.
Den kommer inte att påverkas någonting. Det här njutningen, det ligger på en annan nivå. Det är alltså att man kanske nyttjar ett par, tre, fyra cigarrer i veckan. Det vill säga en skattehöjning på några kronor. Det spelar ingen roll, utan det här är ett nöje som man har och man är villig att lägga pengar på det här.
Per Kastensson, vd på Brobergs, reporter Tommy Borglund.
Den 22 juli 1997 om Dag Hammarskjöld.
FN:s säkerhetsråd kommer idag att besluta om att införa en Dag Hammarskjöld-medalj. En medalj som postumt kommer att gå till de som fått sätta livet till i samband med FN:s fredsbevarande operationer.
Drygt 1500 män och kvinnor har hittills dött under tjänstgöring i FN:s fredsbevarande operationer, däribland 64 svenskar. Deras närmaste anhöriga har oftast bara fått ett brev där FN beklagat det inträffade. Något som den amerikanska FN-delegationen har tyckt varit alldeles för lite och för opersonligt. Dagens beslut i säkerhetsrådet om att införa en Dag Hammarskjöld-medalj är alltså ett amerikanskt initiativ. Fast det kunde knappast komma lägligare just under den månad då Sverige är ordförandeland i säkerhetsrådet. Senare idag blir det en högtidsstund med en tyst minut till minne av dem som fått sätta livet till och tal av FN:s generalsekreterare Kofi Annan och Sveriges FN-ambassadör Peter Oswald. Det är oklart när medaljen kommer att börja delas ut och exakt hur den ska se ut, men den kommer att heta Dag Hammarskjöld-medaljen. Detta efter svensken Dag Hammarskjöld som var FN:s generalsekreterare under åren 1953-1961. 1961 omkom han under oklara omständigheter vid en flygolycka i dåvarande Nordrhodesia, numera Zambia. Dag Hammarskjöld tog bland annat initiativ till de första FN-styrkor som deltog i fredsbevarande operationer. Det var 1956 i samband med Suezkrisen. Maria Eksedler, New York.
Den 23 juli 1997. Schweiz.
Idag hävdar schweiziska banker för första gången sekretessen kring de bankkonton som inte har rörts sedan andra världskriget. Många konton tros ha tillhört judar som föll offer i förintelsen. Och i och med offentliggörandet idag kan deras anhöriga få tillbaka insatta pengar.
När nazisternas mordpatruller drog fram över Europa placerade några av de förföljda judarna sina tillgångar i schweiziska banker. Där ansågs pengarna vara säkra, men de blev också låsta för de anhöriga som efter kriget ville få ut tillgångarna. Först idag hävde de schweiziska bankerna sekretessen och i 30 länder och på internet publicerades den här listan över 1872 personer som inte rört sina schweiziska bankkonton sedan slutet på andra världskriget. På kontorna finns en sammanlagd summa av 320 miljoner kronor i dagens penningvärde.
This is a sincere and transparent expression of our commitment to be responsible and honorable in understanding what must be done.
Paul Meyers namn finns med på listan. Hans styvmor dog i ett koncentrationsläger, men själv tycker han att pengarna på det schweiziska kontot borde gå till bättre behövande.
Because there were people who needed it badly, I didn't. But there were people who needed badly to be helped. And if there was money unclaimed 20 years ago, it could have been used to people in need. Even if they had no claim, who just survived the camps and were struggling and were ill and so.
Med på listan finns också personer som under kriget var bosatta i Sverige. Men några av kontoinnehavarna har redan dementerat att deras konton skulle ha något att göra med judiska tillgångar från kriget. Att den rigorösa banksekretessen i Schweiz slutligen hävdes måste ses som en klar framgång för de judiska organisationerna som ser det här som en upprättelse.
This is not about 1872 accounts or 1756 accounts. It's not about 62 million Swiss francs and it's not about 42 million dollars. This is about justice. It's not about money.
Den 23 juli 1997. Polen och hjälpbehovet efter översvämningarna.
I Polen och Tjeckien har vattenläget nu stabiliserats. Imorgon väntas den andra flodvågen, men den beräknas bli mindre än man befarat. Men skadorna efter översvämningarna är förödande. Och den polske statsministern vädjar nu till Sverige om fler länspumpar och mer pengar.
Det gick fort när flodvågen kom. Många fick fly från sina lägenheter. Allt är totalförstört för familjerna på bottenvåningarna i höghusen i Kosanov, en förort till Wroclaw. Nu pågår uppröjningsarbetet och snart ska hundratals evakuerade familjer komma hem igen.
To może w przyszłości pomalutku tym ludziom się pomoże. Teraz nie mamy co im tutaj nawet dać. Teraz trzeba im dać jeść, pić i ubrać ich.
En stor del av den polska regeringen kom idag till Wroclaw, en stad som drabbats mycket hårt av översvämningarna. Hjälpen från utlandet har varit mycket värdefull för polackerna, sa landets statsminister, som speciellt vände sig till Sverige.
Let me use this opportunity to thank Swedish government, Swedish people for assistance that they gave to us.
Do you want more help from Sweden?
If you only can assist us, especially technically, with some machinery, especially water pumps, we already received some of them from Sweden, but we still need more. So please do that.
More economical help?
If it is possible, it will be very much appreciated, of course.
Which type of help would it be, more than pumps?
I can say that very frankly, we need money, we need finances, but I understand that it is especially our task. If your government, if your institutions, if your people think about something more, maybe you can find some of the destroyed objects, a building, a bridge, that you can reconstruct by yourself, and it will be forever well known that it was done by Swedish people.
Ja, här mitt i centrala Wroclaw så släpper helikoptrar ner sandsäckar varannan minut för att förstärka vallarna.
vallarna som ska försöka hålla den andra översvämningsvågen som väntas komma imorgon. Den vågen tror experterna ska bli en meter lägre än den första. Men frågan är om vallarna håller. Håller inte vallarna, ja då drabbas centrala Wrocław av en andra översvämningsvåg på en vecka.
För en av de polska byar som hotas av en ny flodvåg demonstrerade invånarna idag mot regeringen. Byn Krzyżnice är kringränd av vatten och upprörda bybor kritiserar regeringen för att inga skyddsvallar har uppförts.
Den 24 juli 1997, USA.
Ämnet nu i morgonekot är en mycket uppmärksammad avrättning i USA. Ja, det gäller en våldtäktsman och en mördare vars fall fått påven den italienska premiärministern Moder Teresa att vädja för hans liv. Detta stora intresse gjorde avrättningen till ett mer känsloladdat drama än normalt. Ekots man var på plats på fängelset i Jarrett och bland de protesterande utanför fängelsestängslet.
En liten skara ungdomar i morse svensk tid på en blöt äng utanför stängslet till ett monstruöst fängelse 30 mil söder om Washington. Klädda i t-shirts med texten "Varför dödar vi människor som dödar människor? Att döda människor är fel." De stod framför två värmeljus placerade på en sockerlåda täckt med en svart duk i fåfäng protest mot dödsstraffet. Samtidigt, inne i fängelset, den 55-årige Joseph Roger Udell III på starka bevis dömd som våldtäktsman och mördare och som suttit i dödscell i 12 år och fått sitt fall prövat 23 gånger spändes fast på ett bord i avrättningskammaren. 8 injektionsnålar fästa till behållare med 3 former av gift stacks in i hans vener och efter en 21 minuter lång procedur förklarade delstaten Virginias fångvårdsdirektör Ron Angelo.
In accordance with the order of the Circuit Court of the City of Virginia Beach, the execution of Joseph Roger Udell has been carried out in a manner as prescribed by the law of the Commonwealth of Virginia.
I enlighet med domstolens beslut har avrättningen ägt rum på föreskrivet sätt utan komplikationer. Kort, byråkratiskt, korrekt, lidelsefritt, rutinmässigt. Så tätt kommer nu avrättningarna i USA. Främst i staterna Texas, Florida och här i Virginia i snitt är en avrättning i veckan. Att de inte observeras utanför närområdet. De tas med en axelryckning eller med ett gammalt testamentligt öga för öga, tand för tand. Utom den här gången, fallet Udell med dess melodramatiska detaljer. 8 timmar innan han lades upp på avrättningsbordet vigdes han med den kvinnliga ljusstud Lori Urs som engagerat sig i hans fall. Odells sista ord var 2. Detta är den lyckligaste dagen i mitt liv för jag fick gifta mig. Och riktat till offrets unga son som var vittne till avrättningen. Jag dödar inte din mor. Allt detta hade skapat ett passionerat intresse i Italien. Under den sista veckan kom till Virginias guvernör 10 000 vädjanden om att skona Odells liv. Telefonsamtal, e-post och faxar. Och 9500 av dem var från Italien. Från de heligaste av människor och de främsta av politiker.
Det rapporterade Staffan Heimersson. Och i Italien har kampanjen för Odells sak förts i flera månader. Och i natt kulminerade den på piazzorna runt om i landet.
Perché siamo qui? Perché siamo per la vita e non per la morte. L'errore si può giudicare, la vita no.
Ingen har rätt att döma över liv och död. Platsen var den romerska piazzan Campo dei Fiori i natt. Framför statyn av vetenskapsmannen och hädaren Giordano Bruno som avrättades, brändes på bål just här av katolska kyrkan år 1600. Idag är också Vatikanen motståndare till dödsstraffet och påven vädjade för Joseph Odells liv. Men italienarnas starka ställningstagande beror inte främst på religionen, utan präglas av den italienska upplysningsfilosofen Cesare Beccaria och hans pamflett mot dödsstraffet som skrevs på 1700-talet och som alla italienska skolbarn läser. Italien tog sig anfallet Odell för flera månader sedan, och de senaste dygnen har italienska massmedier haft den dödsdömde mannen som första och största nyhet, med klockor i tv-studior som har markerat den kusliga nedräkningen. Tidningarna har i detalj beskrivit de ohyggliga ritualer som föregår en avrättning, och i samband med Odells giftermål igår beskrevs hans sista steg från dödscellen som en bröllopsresa till evigheten. Melodramatiskt kan tyckas, men grundat i en djupt känd avsky för dödsstraffet som uttrycks starkare i Italien än någon annanstans. Och kampanjen fortsätter, lovade nattens demonstranter.
Siamo qua stasera, però la lotta non si ferma soltanto qua, cioè è da costruire un mondo completamente nuovo.
Titti Nylander, Rom.
Den 24 juli 1997, mer om de schweiziska judekontorna.
Så går vi utrikes i morgon Ekot. Den lista som igår publicerades över vilande bankkonton i Schweiz kan också innehålla namn på högt uppsatta nazister. Det uppger judiska organisationer i USA.
Det är Simon Wiesenthal-centret i Los Angeles och judiska världskongressen i New York som kommer med uppgifterna. Uppgifter som alltså gör gällande att flera nazistiska nyckelfigurer finns med bland de namn på personer som under andra världskriget öppnade bankkonton i Schweiz. Konton som inte har rörts sedan dess. Det gäller framförallt sex personer på listan som Simon Wiesenthal-centret misstänker kan ha tillhört Adolf Hitlers allra närmaste krets och ägnat sig åt att samla in rikedomar åt nazisterna. Bland andra nämns en nära rådgivare till Adolf Eichmann, en person som också var befälhavare vid koncentrationslägret Theresienstadt. Bland namnen finns också den högste chefen för nazisternas säkerhetstjänst i Litauen under andra världskriget. De judiska organisationerna uppger att dokument i det amerikanska nationalarkivet visar att det inte bara var offer från förintelsen som placerade sina tillgångar i Schweiz, utan också just högt uppsatta nazister. Judiska ledare har under flera år arbetat för att de nu släppta listorna från den schweiziska bankföreningen skulle bli offentliga. Totalt finns drygt 1870 namn på listan, däribland finns sex svenska namn. Värdet på de tillgångar som finns på de offentliggjorda kontona beräknas till mellan 350 miljoner och 400 miljoner kronor. De överlevande judarna i USA som driver en process mot de schweiziska bankerna hävdar att det rör sig om över 160 miljarder kronor. Den schweiziska bankföreningen avser att i oktober presentera ytterligare namn på innehavare till bankkonton. Maria Eksedler, New York.
Den 24 juli 1997. Den internationella pressen idag.
Idag så är det en internationell tidningskrönika med Ingmarie Froman.
Och den internationella tidningskrönikan idag ska behandla två ämnen. Dels den schweiziska bankföreningens lista på ägarna till bankkonton som inte rörts sedan andra världskrigets slut. Dels de åtgärder som den franska regeringen presenterade i måndags och som ska anpassa franska ekonomi till kraven för EUs valutaunion EMU. Det franska åtgärdspaketet lades fram samtidigt som det tuffa cykelloppet Tour de France, Frankrike-turen, gick in i sitt slutskede. Och knappast någon ledarskribent har kunnat stå emot frestelsen och jämföra de båda. Det handlar mycket om motlut, utförsbackar och ledartröjor. Loppet mot Maastricht avgörs inte efter en etapp, skriver exempelvis den franska vänstertidningen Libération, som i sin ledare också frågar om premiärminister Jospins förslag nu kommer att ses som en modell för hur fransk vänster bör styra landet. Han applåderades av sina egna och buades ut av oppositionen. Den tyske finansministern Theo Weigel grymtade godkännande. Är det så enkelt att kombinera EMU-krav och social medkänsla, frågar Libération retoriskt. Vägen till Maastricht är full av kurvor, svarar tidningen. Och för närvarande så förringar Jospin de faror som lurar, avslutar Libération. Den tyska konservativa dagstidningen Die Welt skriver också den om en fransk etappseger. Regeringen Jospins plan är trovärdig, skriver tidningen. Visserligen så kommer inte budgetunderskottet att hamna på exakt 3% det här året. Det kommer man i Tyskland att gnälla över ännu en tid. Men, fortsätter Die Welt, låt oss inte göra detta till en principfråga eftersom Frankrike ändå uppnår målet, samtidigt som Tyskland ju inte heller kommer att kunna kvalificera sig för euron helt invändningsfritt. Men problemen finns dock kvar, för Lionel Jospin varnar Die Welt. Etappsegern i måndags kan i höst förvandlas till ett mödosamt lidandets lopp för fransmännen, säger Die Welt. Så till frågan om pengar och lidande i en helt annan skala. Den brittiska konservativa dagstidningen The Times behandlar schweiziska bankföreningens beslut att offentliggöra namnen på innehavarna av de bankkonton som inte har rörts sedan andra världskrigets slut. Och The Times välkomnar beslutet men påpekar att Schweiz inte är det enda land som uppträtt cyniskt och motbjudande. Det finns, skriver The Times, välgrundade anklagelser även mot den brittiska regeringen. Regeringen ska ha använt medel på sovande bankkonton som tillhört judar till att kompensera brittiska medborgare i Rumänien och Ungern som blev av med sina egendomar när kommunisterna tog över där. Alla detaljer måste redovisas på den naziguldkonferens som Storbritannien står värd för i höst, avslutar The Times. Kollegan The Guardian anser också att Schweiz blott uppträdde lika skamligt som alla andra. Men nu återstår frågan om vad som hänt med de medel som den tyska nazistregeringen deponerade i Schweiz, fortsätter tidningen. $1 miljard ligger förmodligen kvar i schweiziska bankvalv, skriver The Guardian. En redovisning av dessa medel kommer visserligen 50 år för sent, men det måste ändå göras med kraft för de överlevandes skull, avslutar The Guardian. Den engelskspråkiga tidningen Jerusalem Post i Israel publicerade igår en signerad artikel i samma ämne av läkaren Arnold Kish. Han kallar jakten på de sovande bankkontorna för ett bizarrt spektakel. Bland de som anklagar och pekar finger finns människor som överlevt Holocaust, men där finns också professionella holocaustare, skriver Arnold Kish. Folk som är helt fixerade vid tanken på att astronomiska summor nu finns att tillgå. Men inga pengar kan ge oss tillbaka de döda eller återupprätta de moraliska värden som gått förlorade, fortsätter Kish. Det här kommer att jämställa Holocaust med de amerikanska tobaksbolagen som nyss kunde köpa sig fria. Holocaust blir ungefär som att röka. Resultatet är visserligen sorgligt, men man når en uppgörelse om var gränserna går. Och sen behöver ingen tänka mer på saken, skriver Arnold Kish i Jerusalem Post sist i tidningskrönikan.
Som sammanställts av Ingmarie Froman.
Den 24 juli 1997, Skottland.
För första gången på 300 år så ska Skottland få ett eget folkvalt parlament med långtgående befogenheter. Det föreslår den brittiska regeringen idag. Skottarna måste dock först godkänna förslaget i en folkomröstning som planeras i höst. Utökat självstyre för Skottland var en av premiärministern Tony Blairs vallöften i våras.
Den 24 juli 1997 i Ryssland så har president Jeltsin räfst både till höger och till vänster, upp och ner, låg som hög.
President Boris Jeltsin är mycket missnöjd med att många ryska politiker inte talar om vad de äger och tjänar. Här i Moskva.
Особо каждому такому губернатору напомнить, пытаться есть такой указ. И я удивлен, что он до сих пор эту декларацию не запомнил.
Борис Ельцин är missnöjd. Vi måste påminna varje guvernör personligen att jag gett order om att alla ska deklarera sina inkomster och förmögenheter. Jag är förvånad över att de inte gjort det, säger han. Jeltsins dekret om deklarationen gäller hela den styrande eliten. Presidenten själv och i stort sett hela regeringen har föregått med gott exempel och uppgett hur mycket de tjänar och äger. Men av landets 58 guvernörer är det bara knappt hälften som gjort det, och Jeltsin hotar nu med att hänga ut syndarna till offentligt hån i pressen. Samtidigt har Jeltsins deklarationsdekret redan blivit till allmänt åtlöje i ryska massmedia. Avsikten med det var att visa hur okorrumperad den politiska ledningen är. Men i många fall har deklarationerna slagit tillbaka som bumeranger och snarast förstärkt den utbredda misstron mot ryska politiker. Regeringschefen Viktor Tjernomyrdin till exempel, som har rykte om sig att vara en av Rysslands rikaste personer, har uppgett en mycket blygsam förmögenhet på 350 000 kronor och en inkomst förra året på bara 60 000 kronor. I gengäld har andra regeringsmedlemmar deklarerat mångfald högre inkomster, vilket ytterligare spett på ryktena om korruption i det politiska toppskiktet. Göran Skånsberg, Moskva.
Den 25 juli 1997. Trots att det var 11 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl inträffade, fortsätter Sverige sina mätningar bland renarna i norr.
Halten cesium i renlav minskar snabbare än väntat, och det innebär att antalet slaktade renar som behöver kasseras på grund av för höga cesiumhalter sjunkit markant under de allra senaste åren. Det här överraskande resultatet visar en kommande rapport från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Birgitta Åhman är en av landets ledande experter på renars radioaktivitet.
Det här är ganska mycket bättre än vad vi hade förväntat.
Det är alltså halten av skadligt cesium i lavtäcket i norr som nu sjunker snabbare än väntat. Samtidigt har man i flera samebyar förbättrat utfodringsmetoderna före slakten. Tillsammans gör det här att skadorna, alltså andelen kasserade djur, inom svensk renäring nu minskar snabbare än vad forskarna räknat med. För 2 år sedan kasserades, alltså slängdes, 3% av det årets slaktade renar, 2600 djur. Året därpå halverades siffran, i år väntas den stanna på 700 kasserade renar, vilket motsvarar ungefär 1% av renarna som slaktades. Renäringen är idag den enda näring som fortfarande får ersättning av staten för skador efter Tjernobyl. Det första dramatiska året betalades stöd även ut till exempel trädgårdsodlare och lantbrukare, och staten ersatte skador för drygt 300 miljoner det året. Men trots sjunkande cesiumhalter så kommer dagens rigorösa kontroller av renköttet fortsätta i ytterligare 10 år till. Detta enligt SLUs beräkningar. Alf Larsson är renägare i Maskaur, en av de få samebyar i Norrbotten som fortfarande har enstaka djur med för höga halter. Han ser fortsatta provtagningar som något positivt.
Med det köpmotståndet som har varit förut, så är det ju bra att folk blir upplysta till det. Det är helt okej kött som kom ut.
Renägaren Alf Larsson intervjuad av Anna Torgnysdotter, Ekot i Luleå.
Den 25 juli 1997, Nordkorea.
Så till Nordkorea, där nu efter en lång tid av varningar FN förklarat hungersnöden för ett faktum. Det säger Katrin Bertini som är chef för FNs livsmedelsprogram WFP.
Tidigare har det hetat att Nordkorea är på gränsen till hungersnöd. Men nu är hungersnöden i landet ett faktum, säger Katrin Bertini i en intervju med nyhetsbyrån Reuters. Hon är chef för det FN-organ som har till uppgift att få ihop matsändningar till svältdrabbade områden i världen. Och hon grundar sin slutsats på de senaste bilderna av bland annat svältande barn i Nordkorea. Enligt tidigare rapporter är ungefär 80 000 barn i landet kraftigt undernärda och många ska redan ha dött av svält. Katrin Bertini säger att befolkningen nu är helt beroende av hjälp utifrån för att överleva. Frågan i Nordkorea har varit om landet skulle kunna härda ut till det att årets skörd har bärgats i slutet av oktober. Men enligt uppgifter som har kommit de senaste veckorna förvärras läget ytterligare av att den torka som nu drabbat delar av Kina och Korea hotar även årets skörd. Om uppgifterna om hungersnöd är korrekta skulle ett bakslag också i år göra Nordkorea beroende av hjälp från omvärlden för lång tid framöver. Anders Jonsson, Singapore.
Och nu på morgonen har förhandlare från Röda Korset i Nord- och Sydkorea kommit överens om bistånd till de hungrande nordkoreanerna. Det blev klart sedan den svåraste tvistefrågan om hur och vilken väg transporten skulle ta löstes. Det handlar om 50 000 ton livsmedel som kommer att gå till sjöss och på land genom Kina. Det är andra gången Sydkorea bistår Nordkorea med livsmedel trots att länderna formellt fortfarande är i krig med varandra.
Den 25 juli 1997, Bosnien. Vem sitter egentligen löst i ledningen?
Bosnien-serbernas president Biljana Plavsic hotade igår kväll att utlämna sin företrädare Radovan Karadzic till FN-tribunalen i Haag. I en intervju med ett tyskt tv-bolag sa hon att hon genomför utlämningen om författningsdomstolen i den bosnien-serbiska republiken vägrar godkänna att hon upplöst parlamentet. Radovan Karadzic är efterlyst för krigsförbrytelser som begåtts under det fyraåriga kriget i Bosnien. Men Plavsic senaste uttalande skärps motsättningarna i den bosnien-serbiska ledningen ytterligare.
Den 25 juli 1997, Albanien.
Ny och lugnare tid ska ha börjat. Samtidigt visar nya våldsamheter hur svåra uppgifter den nya vänsterregeringen har framför sig.
I natt dödades minst 3 personer när en sprängladdning exploderade i ett bostadshus. Och igår kväll skadades 3 poliser i samband med att det bröt ut våldsam skottlossning inne i huvudstaden Tirana. Det är oklart om det skedde i protest eller i glädje över maktskiftet. Salih Berisha, den av många hatade presidenten, har avgått. Hans huvudmotståndare, socialisten Fatos Nano, är ny premiärminister och den som väntas bli Albaniens nya ledare i praktiken. Den nyvalde presidenten, Recep Mejdani, väntas få en mer formell roll. I valrörelsen lovade Fatos Nano och socialisterna att göra slut på Albaniens kaos och skapa lag och ordning igen i ett till stora delar laglöst land. Men hittills har mycket lite blivit sagt om hur det ska gå till. Den mest akuta frågan gäller om man lyckas samla in alla stulna vapen som finns spridda över landet. Fatos Nano är optimistisk och tror att människor kommer att lämna ifrån sig vapnen frivilligt nu när de gamla makthavarna, de som man protesterade emot, är borta. Men det som anses vara den nya fempartiregeringens allra svåraste uppgift är ekonomin. Både industrin och jordbruket har förfallit och kräver kraftiga investeringar för att börja fungera igen. Men frågan är vem som törs satsa pengar i Albanien nu. Ulla Linton, Wien.
Den 25 juli 1997. De europeiska översvämningarna drabbade även Tyskland.
5000 tyskar har uppmanats att lämna sina hem vid floden Oder efter att räddningsarbetare har misslyckats med att bygga fördämningar mot översvämningarna. Byarna Wiesenau och Zieltendorf evakuerades tidigare i morse. Befolkningen har inte velat lämna sina hem eftersom de är rädda för att polacker ska ta sig över floden och plundra dem.
Kvällen den 26 juli 1997.
Läget i det översvämningsdrabbade östra Tyskland stabiliserades något idag. Men stora områden står under vatten och idag inleddes en omfattande evakuering av tusentals tyskar.
Översvämningarna i östra Tyskland är de värsta på 50 år. Och hela dagen kämpade räddningsstyrkarna med att förstärka vallarna ut med floden Oder. Läget är kritiskt men stabilt.
Wir sollen hier verhindern, dass das Wasser darunter fließt und sollen es in Flussrichtung ableiten, dass es im Verlauf der Oder dann weiter wegfließt und nicht hier in die Ortschaften reinfließt. Und deshalb wird hier der Damm gebaut.
Men oron är stor att vallarna ska brista trots de intensiva förstärkningsarbetena. De enorma vattenmängderna har gjort vallarna lösa som puddingar, som en lokal tysk myndighetsperson uttryckte sig idag. Och om vallarna sprängs har byborna 2 timmar på sig för att sätta sig i säkerhet. Så i morse påbörjades evakueringarna norr om Frankfurt der Oder. Drygt 5 000 personer har hittills evakuerats och förts i säkerhet till skolor och sporthallar. Men många vägrar fortfarande att lämna sina hem trots de uppenbara riskerna. Rädslan för plundrare är stor och de tyska myndigheterna har skickat 100-tals extra poliser till området. Som en makaber notering i översvämningskatastrofens historia kan noteras att nyhetsbyråerna idag rapporterar att en tysk firma erbjuder sightseeingturer med limousin till de drabbade områdena för 120 D-mark per person.
Den 26 juli 1997, rapport från Polen och översvämningarna där.
Polen har det börjat regna igen och spett på oron att vallarna ska brista, även om vattnet sakta börjar sjunka undan. 400 städer och byar står under vatten och 40 000 polacker har hittills tvingats bort från sina hem på grund av översvämningarna, de värsta i modern tid.
Och i Polen räknar man idag med att det kommer att kunna ta upp till ett par år innan landet helt har återuppbyggts igen efter katastrofen. Och för att inte polackerna ska tappa modet visar den polska televisionen bilder från räddningsarbetet med musik.
Idzie odwagę, nie tętknącą sałę, która na ośle leci bez oręża.
Den här sången och bilderna körs ständigt i den polska tvn. 4 miljoner polacker är drabbade av översvämningen. Vallarna höll inte, vallarna fanns inte, för under kommunisttiden byggdes det knappt några nya skyddsvallar. 160 000 har evakuerats.
Razami tak to bydło do nowej wsi tam do znajomego, bo tam prawdopodobnie nie ma być po powodzi, ale nie wiadomo też.
Regeringen har kritiserats för senfärdighet för att inte ge tillräckligt med pengar till de som drabbats. Demonstrationer och protester har förekommit. Kravallpolis har satts in för att slå ner protesterna, men kritiken avfärdas.
I don't know any other state, any other country where in time or after such a catastrophic situation people will be happy.
Regeringen håller hårt i penningpungen. Översvämningarna ska inte få knäcka landets uppåtgående ekonomi och finansministern är mycket klar.
We are not going to cover these costs by printing money. But by reallocation of resources, possibly, but by some modest external financing. So we don't expect an acceleration of inflation.
Även om finansministern blickar framåt och menar att det kommer att ta 1 eller 2 år innan den här översvämningskatastrofen nu är över och man har all återuppbyggnad klar, så är verkligheten i Wrocław idag att det finns inte en enda krona till att bygga upp igen. Kortsiktigt handlar det om att få igång avloppssystemet, att få dricksvattnet att fungera i kranarna och att få sophämtningen att fungera. Ingenting av det görs det idag. Det kommer att ta minst en månad till och situationen för människorna här blir allt svårare.
Den 27 juli 1997, Frankrike.
Hoppet uppges nu har fått stora delar av branden under kontroll. Men om vädret förändras kan den flamma upp igen.
När mistralen, den kraftiga nordliga vinden som från Alperna sveper ner genom Råndalen mot franska rivieran, mojnade en smula igår kväll, kröntes de 1500 brandmännens tidigare nästan fruktlösa arbete med en viss framgång. Orkanbyarna förbyttes i lugnare vindar och branden som hotade Marseilles norra förorter kan nu stoppas och förhoppningsvis släckas innan vinden tilltar igen. 20 stora vattenbombningsflygplan har deltagit i släckningsarbetet tillsammans med 500 brandbilar och kilometervis med tunga brandslangar har rullats ut i det först nästan omöjliga kriget mot flammorna. En brandman sa till nyhetsbyrån Reuters igår när elden rasade som värst att han under 10 års tjänst inom brandförsvaret aldrig känt sig så värdelös. När vi släcker en brand på det ena stället blåser en ny omedelbart upp bakom ryggen på oss, sa han. Över 1000 människor har lämnat sina hem i det 3000 hektar stora området och många har tvingats uppsöka läkare för behandling av olika mindre skador. Var tionde brandman har skadats vid en mur av eld som ett tag såg ut att äta sig in i Marseilles norra utkanter. Branden i det mycket torra området är den värsta på 5 år vid den franska medelhavskusten som traditionellt drabbas av omfattande bränder vid den här tiden på året. Att brandens förlopp blev så våldsamt utanför Marseille igår beror mycket på de starka vindarna. Normalt är mistralen en vintervind, men nu slog den till mitt i sommaren med nära nog ödesdigert resultat.
Rapporterade Lars Kobbe.
Den 27 juli 1997 håller de internationella hjälp- och fredsstyrkorna i Bosnien på att tappa greppet eller håller de på att hårdna i sina attityder?
Befälhavaren för den NATO-ledda SFOR-styrkan i Bosnien varnar de bosnienserbiska ledarna för fortsatta attacker mot soldater och internationella organisationer i Bosnien. Vid ett samtal med den serbiska representanten i det bosniska presidentrådet krävde befälhavaren William Crouch omedelbara åtgärder för att stoppa våldet. Den senaste tidens angrepp mot enskilda SFOR-soldater och deras förläggningar började efter att en brittisk specialenhet hade dödat en och gripit 2 misstänkta serbiska krigsförbrytare i staden Prijedor.
Nu kommer nya svenska anklagelser mot FN i syftet att försköna läget i Bosnien, friserades rapporter om flyktingarnas möjligheter att kunna återvända. Där säger journalisten och chefen för Radio Sweden, Finn Norgren, i en bok som publiceras i augusti. Norgren har arbetat för FN i Bosnien och han är mycket kritisk till hur FN fungerade där.
Det är väldigt föråldrat egendom. Man kliver in i en unken, konstig, otidsenlig värld med en mycket speciell rekryteringsgång inte minst. Och närmast korrumperande sätt att anställa och avlöna folk.
Kritiken mot FN kommer från den förre medarbetaren Finn Norgren, journalist och chef för Radio Sweden. Förra året arbetade han med FNs kartläggning av flyktingars möjlighet att återvända till Bosnien. När arbetet inleddes var målsättningen att över 800 000 bosnier skulle återvända till sina hem inom ett år. Men det tog tid innan FN fick klart för sig att det var helt orealistiskt.
Vi som jobbade med det här projektet, jag var inblandad i, så det handlade om så att säga, förbereda återvandringen, att analysera och värdera möjligheterna för återvandringen av flyktingar. Vi kom ju lite grann med fel svar, med att vi påpekade hur närmast omöjligt det är då om man är av så att säga, fel etnisk sort.
I boken Får man tycka om serber anklagar nu Finn Norgren FN för att ha försökt ge en oriktig bild av möjligheten att återvända. Rapporterna ändrades till att bara innehålla uppgifter om antalet hus och andra faktauppgifter. Ingen värdering eller analys av möjligheten att återvända fick ingå. Det här var nödvändigt, menar Britta Helleland, ansvarig för Bosnienkontakter vid FNs flyktingkommissariat UNHCR i Stockholm.
Vi har ju spredt dessa rapporterna brett i de nordiska land och har haft god nytta av det. Men rapporterna har varit nyttiga först och främst för de har varit faktarapporter. Vurderingarna skulle en finna andra städer.
Men kritiken från Finn Norgren gäller också andra saker. Hela organisationen anser han uppmanar till korruption med höga löner och särskilda förmåner. Och trots att FNs generalsekreterare nyligen lagt fram ett stort reformprogram så ser Finn Norgren ingen verklig vilja bland FNs personal att göra något åt problemen.
Nej, jag vet inte om det beror på att det är ett korrumperande inre liv på något sätt. Man sitter där och lyfter närmast groteska skattefria löner och man hela tiden mån om att förnya sina kontrakt. När jag berättar om mina erfarenheter av ett halvår i Bosnien för människor jag känner på UD och SIDA så där, så säger alla, ja det är typiskt, det där vet ju alla om. Det är liksom något som alla vet om. Men för mig var det väldigt överraskande.
Brita Helleland vid UNHCR försvarar FN med att bara UNHCR har 5000 anställda i över 100 länder. Det är en stor organisation som är svår att få fungera utan problem.
Och det är en konflikt som, eller ett problem som vill ligga i stora organisationer och som en sjösakt bör pröva att tillämpa och göra något med. Men som sagt, alltså, det är en stor organisation som täcker hela världen.
Brita Helleland vid FNs flyktingkommissariat UNHCRs kontor i Stockholm. Reporter Soran Alagic.